A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Out of that stunning arrest of the drug kingpin who goes by the name Dread Pirate Roberts, appears to have cornered the internet drug market. His real name is Ross Ulbricht, and his website, Silk Road, is packed with products like cocaine and heroin. ABC's Gio Benitez is here with all the details. Good morning, Gio.
George, good morning to you. The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities.
Det är i oktober 2013 som amerikanen Ross Ulbricht grips sitt bibliotek i San Francisco efter ett tillslag av FBI.
This morning, the FBI says the 29-year-old seemingly clean-cut entrepreneur was living a secret life as a digital drug lord, operating an online black market bazaar called Silk Road, often referred to as the eBay for drugs. Here's an online commercial.
Ross, som på nätet kallas i Dread Pirate Roberts, är alltså skaparen till en av Darknets mest kända marknadsplatser, Silk Road, som beskrivs som ett eBay för droger. Darknet, som är en krypterad och anonym del av internet, beståendes av användare som endast ansluter sig till andra personer som de godkänt, ligger till grund för att denna virtuella svarta marknad ska fungera. På Silk Road kunde man alltså anonymt och via krypterade chattar beställa i princip vad man ville. Allt från lönnmördare till haschkakor. Men det här fallet kommer inte handla om just Ross Ulbricht eller Silk Road. Utan när FBI har gjort sitt tillslag mot Ross så öppnar de upp de krypterade loggarna för Silk Road. FBI kommer då över en mängd information om var exempelvis narkotikaförsändelser härstammar ifrån och börjar skicka vidare informationen till de berörda länderna. En storsäljare, vars användarnamn var Alexandrus, tycks ha skickat sina försändelser från Skellefteå. Och på så sätt hamnar slutligen en lunta papper från FBI på ett bord hos Skellefteå-polisen. Och detta blir då upptakten till en av Sveriges hittills största narkotikahärvor när det kommer till överlåtelser via internet. Du lyssnar på Rättegångspodden om narkotikahärvan på Darknet.
Polisin vangittuna epäiltynä knarkkihärvasta.
I stort så är de här personerna som är misstänkt för det här grova narkotikabrottet inte kända av polisen sedan tidigare.
Hur stora mängder narkotika handlar det om?
Det är flera tusen överlåtelser av narkotika.
Ett mottagande av den dyra fina kisen, 1 kilo. 100 kis i ersättning.
Mm. Och det är det här jag hänvisar till. Att erbjudandet gäller 1 kilo kis.
Och kis var?
Det är en sorts cannabis, Mariana.
Mer eller mindre kan man kalla någon typ av cannabisdimma, för man reflekterar inte helt enkelt vad det är för dag och datum medan man är inne i ett ganska tungt missbruk av cannabis.
Så jag låser upp, går in, ser, alltså det var inte en förödelse, det måste jag inte säga, men alltså det var popcorn, nej inte popcorn, ostbågar. Så i köket, vars än Stefan hade gått, så var det.
Ja, men Simon har ju fått intryck att det är en liten slarvpelle så där, som kanske inte följer följa instruktionerna som han får, utan att han kanske tar en genväg så fort han får chansen att vara själv, helt enkelt.
Och de här personerna har varit inblandade i narkotikaförsäljning via internets darknet, där det finns material som man inte kommer åt med vanliga sökmotorer. FBI hade uppgifter om en signatur på darknet som nu kunnat knytas till de dömda männen, och på så sätt så kom svensk polis gänget på spåren. Narkotikaaffären har omfattat flera tusen leveranser och gett stora summor pengar. Och de fem krävs nu också på sammanlagt över 1,6 miljoner kronor i ersättning till staten.
Det är i slutet av 2014 som uppgifterna från FBI hamnar hos Skellefteå-polisen. Man börjar granska materialet, där en storsäljare av narkotika som kallar sig Alexandrus blir väldigt intressant. Alexandrus, som varit som mest aktiv på just Silk Road, har efter sidans nedstängning fortsatt sin illegala narkotikaverksamhet på de två liknande marknadsplatserna, Agora och Evolution. David Helgesson på Skellefteå-polisen är en av de utredarna som undersöker uppgifterna närmare.
Åklagaren har låtit ställa frågor till David Helgesson.
Ja, tack. Hör du mig bra?
Jag hör dig bra.
Det låter bra det. Jo, jag tänkte har några frågor jag skulle ställa dig angående lite material i den här utredningen som är ganska omfattande. Det finns ju bland annat material från FBI som gås igenom, som gällde egentligen, som var då en plats som heter Silk Road, en darknet-sida så att säga. Skulle du kunna berätta lite grann om det här material, hur det erhölls och vilken bearbetning som du har gjort så att säga, när du har kontrollerat och gått igenom materialet?
Materialet kommer ursprungligen från en server i USA, och det är FBI som har gjort ett tillslag mot grundaren av Silk Road. Och det här materialet, det har dels legat till grund för ett åtal och en dom mot en person som heter Ross Ulbricht, som anses vara grundaren av Silk Road. Sen har det här materialet skickats till Sverige via Europol och till nationella operativa avdelningen i Stockholm, och sen vidare upp till polismyndigheten i Västerbotten. Materialet är bearbetat initialt och sammanställt av FBI, och vi har deras slutsatser finns ju med, men också våran egen uträkning och våran egen bearbetning och analys av materialet finns ju med i förundersökningen.
Ja. Det var ju ganska mycket material, och förutom då att det fanns en sammanställning över, om man säger, antal överlåtelser som Alexandrus hade gjort via Silk Road så att säga. Så fanns det också kopplat till det en antal meddelanden, eller ganska väldigt mycket meddelanden som var mellan, som man förstår, Alexandrus och olika köpare helt enkelt. Ja. När man gått igenom det här materialet, jag har ju tidigare gått igenom hur man har räknat och vad som har tagits med så att säga. Men ditt intryck, för jag vet att du har gått igenom bland annat det här materialet med försäljningen och även meddelandena. Ditt intryck generellt av Alexandrus under, om man säger, den här Silk Road-perioden så att säga.
Ja, de här meddelarna har jag gått igenom. De består i majoriteten av svenska meddelanden eller engelska meddelanden. Och de svenska har jag läst igenom samtliga, och de engelska har jag gjort ett urval av, kan man säga. Och min bild av det är att det är en omfattande konversationer mellan den här Alexandrus och köpare. Och en del av köparna, de är enstaka gånger, och en del av köparna är återkommande. De handlar uteslutande om narkotika. Det handlar om mängder, det handlar om priser, det handlar om doseringar, hur mycket man ska ta av respektive vara och för att få bäst effekt och så vidare. Okay. Det är också min uppfattning att den här Alexandrus är väldigt tillmötesgående i de här meddelanden. Han besvarar meddelarna, han är noga med att kunden ska förhålla sig till det här escrow-systemet som man kanske har pratat om tidigare ärendet, men att det ska gå rätt till för kunden. att han ska lämna feedback först efter att han har fått produkten och att han har provat den. Ja, väldigt seriös verksamhet skulle jag vilja påstå.
Och Thomas Palmgren blir utsedd spaningsledare, vars uppgift att identifiera vem den anonyma Alexandrus är till en början tycks vara en klurig uppgift, då upplägget i detta fall skiljer sig från andra spaningar.
Jag tror det är enklast om jag börjar från början, så får jag en röd tråd i det. Det här ärendet är ju ett ärende som skiljer sig ganska mycket mot för de flesta ärenden som jag har varit spaningsledare och bedrivit. Jag kommer komma in på varför det är så. Men i de flesta liknande spaningsärenden som gäller grova narkotikabrott, så är det ju ofta så att vi har redan från dag ett en skäligen misstänkt person som vi jobbar utifrån som misstänkt. I det här fallet, i det här ärendet, så hade vi ju ingen initialt, i det initiala skedet, vi hade ingen fysisk person som var misstänkt för det här brottet, utan det enda vi hade att gå på, det var ett antal försändelser som var postade i Skellefteå som innehöll misstänkt narkotika. Och genom inre spaning och underrättelsearbete så hade vi då kommit fram till att en trolig person som står bakom det här går bakom ett alias som heter Alexandrus. Men vi hade ju ingen fysisk person att knyta den här Alexandrus till. Någonstans där börjar vi ju i det här ärendet. Till skillnad från ett ärende i normalfallet där vi oftast har en namngiven person som är skäligen misstänkt. Då. Och i det här arbetet så börjar vi ju med att bedriva en fysisk spaning mot ett antal platser. Företrädelsevis postlådor i Skellefteå.
Man vet ju att narkotikan skickas från just Skellefteå. Bland annat har man i en postcentral hittat en trasig försändelse innehållandes en så kallad fudge, som är en chokladkaka spetsad med hasch. Så att sätta sig och spana på diverse postlådor tycks vara en bra början. Och spaningsledare Palmgren sätter en grupp spanare till verket.
Ja, nej, men vi har ju fått in att det skulle finnas eventuellt en försäljare.
Rasim Kebil är en av dem.
På nätet helt enkelt, som hade en speciell vara, en fudge, där man då hade hittat söndriga, eller försändelser som hade gått sönder. Så vi la upp en plan genom att vi satt oss på lite postlådor i Skellefteå. Spana, traditionell spaningsarbete helt enkelt. Jag sitter på en postlåda, jag ser Johannes Malmqvist komma gåendes mot denna postlåda. Han har en påse i handen, han postar några försändelser, uppträder lite nervös, tittar runt omkring sig. Jag följer med han till bilen, en vit Mercedes som han sett sig åka iväg med, tar registreringsnumret. Senare fångar vi upp den här bilen på ICA Maxi, där han går in på ICA Maxi då, och köper grädde och smör, som då var huvudingrediensen i en färd som man snabbgooglade då. Sen åkte han på skoaffären och köpte några skor. Okay. Sen åkte han hem till Byske. Det var väl så det uppdagades helt enkelt.
Ja. Sen vet jag att det började en lite mer intensiv spaningsfas mot slutet på januari och framöver, så att säga, till ett tillslag som är den 24 februari. Nu vet jag att du kanske inte har varit med på alla spaningar, men du har varit med på en hel del av spaningarna som var där.
Alla postningar utom en tror jag var med på.
Okej. Skulle du kunna berätta, vad är det för något iakttagelse ni har gjort i samband med att ni har spanat, och vilka är det som du har iakttagit i samband med det här, och beskriv hur de har förfarit?
Ja, men det är oftast har det varit så att resan har påbörjats från Johannes där i Byske på Skolgatan 1, där han i stort sett har åkt in till stan, och antingen så har han åkt, ibland har han åkt till macken först till Statoil eller liknande, gjort tankat, men det har egentligen alltid slutat med att han har plockat upp Simon på Morobacke. Ja, men då var ganska systematiskt där också. De har kommit fram till, eller kört mot postlådorna, parkerat en bit ifrån. En av dem har klivit ur, gått mot postlådan, haft en påse, alltid handskar. Simon har inte alltid haft påse, men Johannes kan man uteslutande säga att han alltid haft sitt i påse. De går fram till postlådan, postar, går tillbaka. Oftast att de parkerar en bit ifrån.
Yeah.
Några gånger det som har skilt sig är väl på senare tid när Simon fick eller körde sin egen bil. Då kunde Simon bli avsläppt hemma, eller att en gång vart han avsläppt hemma på Morbacke för att ta sin bil. Då körde han ett varv runt kvarter och for hem och sov ett tag för att sen få posta 15 försändelser istället för att göra jobbet direkt. En annan gång så for han också iväg i sin bil och postade väldigt många försändelser. Och tittar man på Johannes så är det oftast i snitt 4-5 försändelser för postlåda. Väldigt systematiskt. Och när de båda två har varit tillsammans så har Simon också postat 4-5 försändelser för postlåda.
Så som man säger, om man går tillbaka till försändelser som man postar i varje låda. Om man ser, så att Johannes, att det rör sig om en 4-5 försändelser per låda. Sen är det nästa låda med lika många så att säga, som man postar klart.
Så är det.
Har det varit alltså 4-5 försändelser då när de har varit tillsammans också, exempelvis när Simon?
Ja, men precis. Okay. När de har varit tillsammans så har det väl varit det. Det är väl någon gång det har varit 6 och där, men man kan säga snittet 4-5. Men så fort Simon har varit själv så har det blivit en markant skillnad. Då har det kunnat hamna ett 15-tal i samma postlåda.
Okej, men du berättade på slutet, du sa något att han körde sin egen bil här.
Ja.
Har du haft någon uppfattning eller har du fått någon indikation på att han inte, varför han inte har kört sin egen bil hela tiden, eller har du haft någon?
Ja, den har väl varit trasig, har väl varit indikationen.
Okej. Men så sa du på slutet när han körde sin egen bil, du sa spontant en situation. Han blev avsläppt hemma, alltså kom de då från Fjällboda eller?
Ja, de kom från Fjällboda och Johannes far åt ett håll och Simon far åt ett håll och kör runt kvarter och sen går han in och sov. Och sen hållspanar han för att han senare då på dagen, jag kommer inte ihåg exakt vilken tid då åker han ner på Skäll och postar 15 stycken och så åker han hem igen och så sover han väl, eller om han tar hand om barnet.
Men den situationen då, alltså han... Johannes, när han far iväg åt ett håll och Simon tar sin bil åt ett håll, ska båda fara och posta det som man uppfattar? Eller vad gör Johannes under den tiden?
Nej, men min uppfattning är att de ska få båda och posta, att de har gjort upp hur det ska postas och sen så tar Simon en genväg helt enkelt.
Så här kör man runt kvarter och går hem igen?
Ja, och så sen senare på dagen åker han och postar alla sina försändelser som man säkert skulle ha gjort på 3-4 postlådor egentligen.
Ja, okej. Har du haft något intryck av när de har varit i de här postlådorna och postat, så att säga? Har du fått något generellt intryck av?
Nej, men mitt intryck är väl under de här 4 veckorna att det har varit väldigt systematiskt och framförallt från Johannes. Det har i stort sett sett ut på samma sätt varje gång. Parkerat en bit ifrån, kommit mot postlådan, haft sin påse, postat och sen vikt ihop sin påse för att stoppa ner den i fickan och gå tillbaka till bilen och åka därifrån.
Okej. Har du fått något intryck av Simon då?
Men Simon har fått intryck att det är en liten slarvpelle så där, som kanske inte följer instruktionerna som han får, utan att han kanske tar en genväg så fort han får chansen att vara själv helt enkelt.
Okej.
De två personerna som sticker ut och som man alltså kollar närmare på identifieras som den då 27-årige Johannes Malmqvist och den 28-årige Simon Jochtet. De visar sig vara tidigare ostraffade, men verkar väldigt ljusskygga och agerar högst suspekt. Vi hör återigen spaningsledare Palmgren.
Och efter en tids spaning så hade vi då identifierat ett antal personer som vi på något sätt misstänkte var en del i den här ärendet eller i den här organisationen eller grupperingen personer som bedrev den här verksamheten initialt. Under utredningens gång då, genom den fysiska spaningen och genom den här beslagen och kontrollerade försändelser, alltså den intermistiska passiviteten som åklagarna beslutade om.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och den interimistiska passiviteten innebär alltså att åklagaren har beslutat att man fortfarande ska skicka iväg försändelserna till leveransadresserna, trots att man vet att de innehåller narkotika. Ett inte helt ovanligt tillvägagångssätt vid situationer likt dessa, men ett tillvägagångssätt som i efterhand ibland brukar mötas av kritik. Skulle man inte göra på det här sättet så skulle säljaren Alexandrus väldigt snart bli varse om att köparna inte fått sin narkotika och skulle då enkelt kunna förstå att någon beslagtar narkotikan på vägen. Och Alexandrus skulle då ha god tid på sig att lägga ner sin verksamhet och undanröja bevisning.
Som också var en del av det breda arbetet och helt nödvändigt för oss att kunna komma vidare och bevisa vem det är som är den som står bakom det här. Så har vi ju under utredningsgång samlat in bevisning och på så sätt börjat samla bevisning mer och mer per individ och vilka typer av roller man hade i den här organisationen. Och här någonstans så är ju framförallt Johannes den som har stuckit ut då, tillsammans med Simon. Och ju mer tiden har gått så har vi väl ju mer förstått att, och det är ju min bedömning och min känsla utifrån spaningen och min erfarenhet att det är framförallt mot de två personerna det har smalnat av lite grann ju längre tiden har gått. Men fortfarande har vi hållit alla dörrar öppna. Återkommer till det i avslutningen här, hur vi har bedrivit tillslagsdelen och utredningen också. Men som några exempel på varför jag påstår att det har varit på det här sättet, det är ju då några exempel från spaningen. När vi då har kommit en bit på vägen och ser att det är främst Simon och Johannes som är engagerade i det här, så ser man ju nyanser i deras beteenden utifrån spaningen. Och några exempel på det är ju hur till exempel man agerar under tiden när vi bevakar dem genom fysisk spaning. Exempelvis upplever jag att Johannes är betydligt mer försiktig i sin framtoning mot, vad ska jag säga, hur man exponerar sig, hur man har ett säkerhetstänk i det sättet man rör sig på och genomför de här till exempel postningarna och så vidare. Även hur man beter sig i den pågående avlyssningen i telefonerna. Exempelvis vid tillfällen när det har varit en postning i Skellefteå, så kan vi konstatera att, nu har inte jag datum eller sånt i huvudet, men det finns i förundersökningen, hur Johannes och Simon tillsammans åker och levererar, åker upp till Fjällboda och vad vi påstår då paketerar och hämtar försändelser med narkotika. Vi ser att Simon blir avsläppt av Johannes i närheten av sin hemadress och att Simon sen tar sin bil och åker till synes ett varv runt kvarteret för att visa att man flyttar på sig, går raka vägen hem, går och lägger sig och sover för att dagen efter komma ut igen, ha med sig ett stort antal försändelser som man slänger på en och samma postlåda. Till skillnad mot Johannes som hela tiden under spaningen har delat upp försändelserna som skickats, spridit ut dem på olika postlådor, på olika delar av Skellefteå. Varit väldigt försiktig med det, medan Simon då, som jag försökte belysa här, har varit betydligt mer vårdslös i sitt agerande i postningen av brev. En annan del av det är ju hur Simon har använt sin telefon. Han har, som är min erfarenhet också i de allra flesta fallen när vi bedriver hemlig telefonavlyssning, det är att han har pratat på telefonen på ett sådant sätt att vi ändå förstår vad det är de pratar om. Vid något tillfälle så har han pratat med Stefan Sandström, vet jag, och det är narkotikarelaterade samtal. Man benämner det som olika maträtter, om jag kommer ihåg rätt här. Man pratar om grönsaker och brunsåser och olika saker. Benämningar på cannabis, grönsaker i marijuana och hash, brunsås och så vidare. Det har inte förekommit överhuvudtaget några sådana samtal vad det gäller på Johannes telefon. Betydligt mer disciplinerad. Det har även varit väldigt disciplinerat vad det gäller telefonsamtal i synnerhet mellan, från Johannes till Simon. Och tvärtom, att vad jag känner till och vill påstå, så finns det inte för oss i polisen kända samtal mellan de här personerna på den hemliga telefonavlyssningen, utan den kommunikationen som har varit, det har varit via krypterade applikationer på telefonerna som Trema och Shorespot och liknande, där man har fört dialogen. Där det även framkommit då att Johannes har i vissa tillfällen vill ha kvittenser från Simon på att postningarna är genomförda och att allting har gått bra. Som sagt, Elia har ju längre utredningarna har gått, ju mer ser man och ju mer känsla får man för hur hierarkin är i den här grupperingen. Och min bestämda uppfattning i efterhand, så här när utredningen är klar, är att Johannes har haft en betydligt mer styrande roll och stått över Simon i det här arbetet. Det är nationella operativa avdelningen i Stockholm, deras experter som har hjälpt oss med det här, och deras bedömning var att den personen som är Alexandrus och stod bakom trafiken som genereras på internetavlyssningen som bedrevs mot IP-adressen eller MAC-adressen som finns på Johannes Malmqvist adress, är en oerhört oerhört försiktig person som har vidtagit så mycket åtgärder som det bara egentligen går för att undvika att bli upptäckt. De har enligt den utsago jag har fått från deras jobb aldrig stött på en person som har skyddat sig så mycket mot att bli övervakad som den här personen har gjort då, Alexandrus. Så vi visste på förhand att det här var en väldigt viktig pusselbit i utredningsskedet som skulle komma efter spaningen. Och med tanke på att vi vill säkra upp det här så hade vi då inför tillslaget anordnat IT-forensiker. Lånat in IT-forensiker både från nationella operativa avdelningen och från regionen i övrigt. Vi hade fördelat ut de här IT-forensikerna på flera olika adresser. Alltså inte bara Johannes adress utan även Simons adress. Någon ytterligare person som bor granne med Johannes som inte står åtalad idag. Stefan Sandström och så vidare misstänkta. Tillsammans med insatspersonal som skulle genomföra inbrytningar för att snabbt kunna säkra den här bevisningen. Och den har ju skett då. I ett sånt skede där vi har fått bekräftelse på att det pågår datatrafik och den har skett simultant på samtliga adresser. Just utifrån den aspekten att vi vill inte riskera att förlora någon bevisning som finns i en IT-miljö oavsett på vilken av de misstänkta personerna den fanns på. Även om min magkänsla och analysen var att Johannes är den som är troligast står bakom där, så har vi agerat på ett sånt sätt mot samtliga adresser vid samtliga tillslag som har skett samtidigt på ett stort antal.
Man har alltså jobbat vitt och brett under spaningen, men allting pekar på att det är just denna Johannes Malmqvist som är den darknet-baserade narkotikamogulen Alexandrus. Den 24 februari 2015 gör man alltså en samordnad insats med inte mindre än 70 poliser som samtidigt slår till mot 7 olika adresser runt om i Västerbotten och Norrbotten.
Ja, jag och en herre från NOA går sist i ledet in i lägenheten på Skolgatan. När jag kommer in ligger en man, jag tror redan då i handfängsel på sängen. Det var 2 datorer igång. En som var kopplad till tvn i vardagsrummet som var inloggad och en som var igång men låst med Windows-lösenord.
Joakim Winvall är en av IT-forensikerna som är med i insatsstyrkan och går in i just Johannes Malmqvists lägenhet.
Beskriva, vad är det ni gör så att säga i det inledande arbetet och vad gör ni för iakttagelser där rent på plats i lägenhet hos Johannes?
Ja, det första jag gör är givetvis lite av paranoia, kolla kameror och sånt där så att man inte är filmad och sånt. Om man är 2 stycken, är man ensam som gör man inte, men i det här fallet var vi 2, en dator var låst så den var ingen panik med. En dator var igång och då började vi fokusera på att ta hand om information i den datorn som kan försvinna som om vid strömavbrott eller liknande. Och det är ju då i första steg internminnet i datorn.
Ja. Och hur den här datorn som är igång, är det den som är kopplad till TV? Eller?
Ja, den är kopplad till TV.
Ja. Är den stationär?
Den stationära datorn.
Ja.
Slagspunkt 21 tror jag kan det ha varit kanske.
Ja, 21 och 22 här. Vad är det... Vad gör man... när ni då... Den är igång så att säga. Vad ser ni så att säga rent på plats när ni är där?
Alltså du tänkte program som är igång?
Ja, precis. Ja. Lite sånt det.
Det var ganska mycket igång. Det gick en hel del fildelning på den där via uTorrent tror jag. Det var en del sidor öppna. Om det var Agora och Evolution eller båda 2. Det var någon Bitcoin-sajt. Bitcoin Fog tror jag den heter, hade en flik öppen i en webbläsare. Det var en hel del, ja, i alla fall 4 stycken textfiler öppna innehållande lösenord. Det var även någon adressboksprogramvara som jag inte nu kommer ihåg vad den heter, men något liknande adressbok där det fanns en del information.
Ja. Okej, okay, så ni säkrar man så att det inte försvinner direkt? Ja, tiden. Hur gör man sen? Alltså, jag tänkte rent det tekniska när man ska säkra informationen från...
Ja, det finns speciella programvaror som är framtagna för att till exempel plocka ut internminnet ur en dator så att vi får det i sin helhet så vi kan analysera senare. De här programvarorna kan man använda för att kopiera ut krypterade containrar som är uppmonterade i systemet och även systemenheter. Och,
ja. Man gör att man speglar av, alltså, jag förstår. Ja, alltså, man får identisk kopia av den.
Ja.
Originalbeslaget, så tar man över en likadan kopia.
Ja, precis. Och av saker som är viktiga som kan försvinna när vi stänger av det.
Okay. Du nämnde någonting här om du sa att det är Agora Evolution, att det var öppet. Har du någon uppfattning om det var någon som var inloggad där?
Ja, det var några användare inloggade på alla tre sajterna, men jag kommer inte ihåg på rak arm vilka det var. Någon ru någonting på någon av sidorna där, rufa eller liknande.
Jag tänkte när på Agora Evolution, kunde du se vilken typ av användarnamn som du har?
Nej, det var en butikssida, alltså en vendor-sida, så det var inte en köpare utan en säljarsida som var igång.
Okay. Jag läste bara ett PM som du skrev den samman hur sådana saker, att du använder namnet Alexandrus.
Ja, men står det så.
Ja, okay.
Jag kommer ihåg det där lite tydligare när jag skrev PM:et än nu.
Okay. Kan du så berätta om den undersökning som har skett?
I Johannes Malmqvists dator kommer man hitta en stor mängd information som tyder på att han är hjärnan bakom användarnamnet Alexandrus. Men inte direkt som att Johannes kommer att erkänna till detta. Han kommer att skylla på att han blev indragen i detta på sin kompanjon Simon, den så kallade slarvpellen. Och Simon kommer i sin tur att skylla på Johannes, men kommer också att dra in en helt annan person som han hävdar också är hjärnan bakom detta. En person som inte åtalas för någon brottslighet och är alltså inte en del av den här rättegången. Och åklagaren, som till slut kommer att räkna upp till att det rör sig om över 4500 narkotikaförsändelser som överlåtits av Alexandrus, vill också få reda på hur Alexandrus i sin tur har fått tag på dessa enorma mängder droger. Mer om allt detta i del 2.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.